A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hanna Friberg, eller Hanna Licious som hennes varumärke heter, är en stor svensk influencer med 173 000 följare på Instagram. Hon har en välbesökt blogg och flera designsamarbeten i bagaget. Hon har släppt 6 stycken kollektioner för Naked och gjort bästsäljande mobilskal för Idol of Sweden. Hon har även hunnit göra 3 poddar, varav Måndags Pepp blev nominerad till årets podcast 2016. Men allt är inte bara peppiga quotes och snygga bilder. Hanna har även berättat att hon har ifrågasatt sig själv och sin roll som influencer. Hon har vacklat i vem hon är på sociala medier och hur yrket påverkar henne som person. Var det en kris som drabbade henne förra sommaren? Hur mår hon nu? Vem är egentligen Hanna Friberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Stolp.
Hej! Kul, jag är jättetaggad på att lyssna själv. Jag bara, gud, vem är egentligen jag?
Ja, men exakt. Kan vi inte börja där som början? Vem är du?
Vem jag är? Alltså, jag, alltid när jag får den frågan så brukar jag bara säga så här, att jag är en vanlig tjej från en liten småstad. Som är väldigt så här positiv, glad och tar livet ganska så enkelt. Alltså typ med en så här klackspark. Jag är liksom en väldigt enkel person.
Men hur tar man livet med en klackspark rent? Alltså i så här, i verkligheten någonstans. Så här, när det är måndag morgon, man är astrött. Mm. Allting går fel. Du fastnar med mobilsladden och känner att nu vill jag bara gråta.
Ja, alltså... Det där händer ju såklart alla. Men jag har ändå någonstans... Alltså jag vet att så här, min inställning till saker och ting påverkar så mycket. Oh. Alltså så här, hur liksom utfallet sedan blir. Så att jag har blivit så himla duktig på det där. Att jag liksom bara så här, okej, det här hände, det var skit. Och jag vill egentligen bara sätta mig ner nu och ge upp.
Oh.
Men om jag tänker så kommer det bara hända ännu mer saker. Så kommer det bli ännu värre. Så att jag måste liksom försöka vända om där. Det är typ så jag försöker tänka hela tiden. Men sen så är det klart att man har dåliga dagar också.
Men var har det kommit ifrån då? Har det alltid legat naturligt? Eller är det någonting du har fått lära dig med tiden?
Alltså det intressanta är att jag har alltid trott att jag har haft det naturligt. Men sen så läste jag ett gammalt blogginlägg för några dagar sedan typ.
Uh-huh.
Och då var det... Då skrev jag att så här, när jag gjorde slut med min första kärlek. Eller när vi liksom gick åt skilda håll.
Mm.
Att det var då som jag anammade det här.
Och när var det i tiden då?
Det var typ 6 år sedan. 5-6 år sedan.
Ja. Så, det, så 2013 typ?
Ja. Så jag, om det jag skrev i bloggen då stämmer så måste det ha varit då.
Ja. Och vad var, så hur hanterade du hela den? För då var det som att, alltså att göra slut med sin första kärlek är ju såklart någonting otroligt stort när man är mitt i det. Mm. Antar jag även för dig.
Mm.
Hur var det då? Och vad var det som gjorde att du liksom ändrade om ditt livs, sätt att se på livet då?
Jag tror att det var lite att jag åkte till Australien då. Jag kom ju från en småstad, Söderköping, som ligger 20 minuter söder om Norrköping. Och hade jag varit kvar där hade det nog varit jobbigt. Alltså så att man går i samma gamla rutiner och vardagen. Och, så att jag flydde väl lite.
Mm.
Men vilket, jag typ, och, vilket också funkade. För jag insåg ju så här, där borta att jag kunde vara lycklig och ha jättekul utan honom. Alltså så här, jag behövde inte ha han i mitt liv. Och att det är jag själv som så här bestämmer min egna lycka typ. Så att det måste nog ha varit den resan tror jag som var liksom avgörande.
Finns det någonting mer när du tittar tillbaka som har så påverkat dig på det sättet? Att du ändå så här behövt ifrågasatt saker eller ändra om någonting eller jobbat med din inställning eller så, som har påverkat dig mycket?
Någon mer händelse tänker du? Mm. Alltså det var ju också som du sa där i somras.
Mm.
När allt bara blev för mycket. Då gjorde jag ju lite samma sak. Jag åkte iväg till LA.
Mm.
Och det funkade också. Så att jag tror ju på det här. Jag blev så trött när folk... För det var ganska många som skrev till mig. Bara, ah, men, så här bittra människor typ som skrev och bara... Ah, men du tror att du kan fly från dina problem. Det funkar inte. Åk hem och ta tag i dem istället där. Men det funkar för mig att göra ett miljöombyte. Att så här, åka iväg, göra något helt annat. Något helt nytt. Och liksom bara...
Och hur blir det då när du väl kommer hem igen sen då?
Det blir lite jobbigt i början. Men sen så kommer man in i det igen.
Mm.
Att så här, alltså det som var... Det är bra. Alltså det som man hittade när jag var... Då var jag i LA. Så kommer man in i det igen sen i det tankesättet och det modet. Så att det, ja.
Och om vi backar tillbaka då till förra sommaren. Mm. Vad var... Om vi går till för ett år sedan, förra våren...
Mm.
Vart var du då i dig själv och ditt mående och ditt liv?
Jag minns typ vad jag gjorde för ett år sedan.
Alltså innan sommaren där?
Ja, exakt. Alltså jag hade ju alltså väldigt mycket för mig hela tiden. Alltså jag levde hela tiden lite så här, lite kanske för mycket i nuet på något sätt. Att jag hela tiden skulle... unna mig och göra grejer och vara iväg på... Så att jag hade ju hur mycket som helst i min kalender.
Mm.
Och hade jag inget i min kalender så bokade jag in någonting direkt. För att jag kunde liksom inte gå och ha en helg där jag inte visste vad jag skulle göra. Det gjorde mig typ stressad.
Mm. FOMO?
Ja.
Eller?
Mm. Ja, alltså ändå inte FOMO. Men bara det här att jag så här, hela tiden vill att det ska hända saker.
Mm.
Hela tiden ha en resa inbokad. Typ.
Men är inte det också en flykt? Från någonting?
Alltså det är väl att jag lätt blir uttråkad tror jag. Jag tycker att det är kul när det händer saker. Jag blir inspirerad när jag åker iväg.
Mm.
Så jag vet inte om det är en flykt från något.
Från vardagstristess.
Ja men typ. Att jag så här, och det har jag väl alltid också varit. Jag har alltid så här varit väldigt... alltså varit väldigt målmedveten att jag inte vill ha ett vanligt liv.
Mm.
Alltså ända sedan jag var liten. Mm-hmm. Så har jag alltid liksom sagt att så här, jag vill inte, alltså så här, att jag vill göra andra saker. Jag vill inte liksom jobba 8-5 och gå till samma ställe samma dag.
Och hur visste du det så tidigt? Var fick du den tanken ifrån? Vet du?
Jag tror också lite har med att göra att så här, vi reste mycket när jag var yngre. Jag vill liksom se en annan. Och vi reste liksom inte heller på det här sättet som kanske många andra gjorde. Att man åkte till ett resort och det var all inclusive. Utan vi var väldigt så här, vi åker till Florida. Vi har inget boende bokat. Utan vi ser vart vi hamnar. Är det bra väder i Miami? Åker vi dit? Är det bättre i Fort Lauderdale? Alltså så här. Mm. Så att,
det var ingen charter till Kreta.
Nej, exakt. Utan det var lite mer så här... Alltså lite mer testa på livet typ i USA. Vi hyrde lägenhet ofta och liksom lagade mat själva och gick och handlade i matbutiker. Alltså typ, så att jag har hela tiden vetat att det finns så mycket mer.
Ja. Men och hur var det då? För om du uttryckte det här och så kommer du från en småstad.
Mm.
Jag själv är uppvuxen i en småstad och har liksom vet hur det var hemma i min lilla stad. Men hur var det för dig? För det kan vara en viss liksom, inställning och jantelagen kan vara ganska stark. Att man inte får sticka ut för mycket.
Mm.
Var det så hos dig också?
Ja, absolut. Det var det ju. Men det har heller aldrig så här, jag har aldrig vågat, alltså jag har aldrig varit rädd för att våga vara annorlunda eller våga testa något nytt typ.
Mm.
Men självklart så var det ju så.
På vilket sätt uttryckte det sig?
Nej men det var väl i skolan. Jag började blogga när jag var 14.
Mm.
Så gick i högstadiet. Och då var det absolut att så här, alltså folk skrek efter mig i korridorerna. De kallade mig bloggaren med en negativ typ ton. Och typ sådana grejer. Men... och det här är också så sjukt. Jag har förträngt det här. Men det här har tydligen hänt. Att de till och med en dag hade satt upp bilder på mig i skolan. Där det stod så här, rädda barnet. Typ.
Nej.
Men jag kommer inte ihåg det här. Fortfarande när... Jag kommer inte ihåg vad som berättade för mig. Det var min alltså, gamla barndomskompis. Eller det var min syster. eller mina föräldrar, men jag minns fortfarande inte det här. Även fast de säger att det har hänt, så kan jag fortfarande inte minnas att det har hänt. Så det är någonting jag måste liksom helt ha förträngt.
Men gud, men då måste det ha drabbat dig ganska hårt då?
Alltså det gjorde en, självklart var jag ledsen och så när jag kom hem från skolan och sådär. Men det var ändå inte så att jag la ner bloggen eller att jag tyckte att det var så himla roligt. Mm. Så att jag fortsatte liksom.
Men, och då, för du har ju vuxit upp i den här världen. Du började när du var 14 och hållit på nu i över 10 år.
Mm.
Och förra sommaren så fick du den här... Jag vill inte lägga några ord i munnen för dig. Men, alltså, men typ en kris eller att du ifrågasatte ändå så här, någon slags så här, okej, vad håller jag på med?
Ja.
Kan du berätta lite om det?
Nej, men det var ju där då att jag bara bokade in så mycket. Jag minns typ inte riktigt förra sommaren jättebra. När alla säger att det var så en supervarm sommar så kan jag liksom inte... Jag vet inte om jag var borta hela sommaren. Jag vet att jag var på mycket resor, men jag var ännu inte borta hela sommaren. Men jag kan liksom inte minnas den här värmen eller som alla pratar om. Det är lite konstigt. Så jag vet bara att jag minns en speciell... hände sen när jag var på väg till Hongkong. Och jag var så här, jag var så stressad för att jag verkligen inte ville åka iväg. Alltså jag ville verkligen inte åka till Hongkong. Jag ville bara vara hemma och jag var liksom så här, jag var helt slutkörd typ.
Mm.
Det var som att så här, jag... Alltså det jag tror var lite problemet då också är att... Eftersom att man jobbar som influencer och det man... Ens jobb är... ens vardag någonstans och ens liv, så blir det så himla svårt att urskilja när man är ledig, när man inte ska tänka business och blogg och bilder och när man jobbar.
Mm.
Så att jag tror mitt problem blev att jag blandade ihop allting. Alltså allt. Och att det bara blev som en enda röra. Och att jag var så här, men gud, när är jag bara med mina kompisar? Och när det blev liksom för mycket. Och så var det också, jag hade många, förra året så var det mycket så här, det kom ganska många hatstormar emot mig. Det var lite olika grejer som hände. Så det var också någonstans att jag fick så här, jag har inte haft problem med typ negativa kommentarer förut. Men då i och med de här specifika situationerna som hände, det som uppstod, så blev det liksom att det kom också människor in på min blogg som inte har varit där tidigare.
Och var kom de ifrån?
Jag gillar inte att ge den här personen utrymme. Men det är alltså en annan blogg som skriver om andra bloggar.
Bloggbevakning.
Ja, exakt. Ja. så att det var där någonstans också att det blev så här mycket sånt. Och att jag kände så här, men gud, är jag en dålig person? Helt plötsligt också. Alltså det var så här, så mycket.
Och vad var det för kritik de kom med?
Det var allt möjligt. Det, och liksom, hon har också målat upp mig som någon...
Sprättben har jag läst.
Ja, men inte det. Men hon har målat upp mig som någon så här bortskämd bloggare som inte gör någonting. Och som typ så här, tycker att det viktigaste i livet är Chanel-väskor och champagne. Alltså lite så. Så det var liksom allt det här i en mix typ.
Och hur påverkar det dig? Eller hur ser du på det? På den liksom, både den bilden och den kritiken? Eller vad man nu så kallar det för?
Alltså, jag bryr mig egentligen inte så mycket om det. Men det var jobbigt när allt kom på samma gång.
Mm. Men, och då, så, de människorna som kom in på din blogg som inte varit där innan då. Som hade någon slags budskap. För att de har läst någonting om dig i den här andra bloggen.
Mm.
På vilket sätt liksom uttryckte de sig?
Nej men... kommer jag typ inte heller ihåg.
Men skrev de typ att du är ful och du är ett as? Eller skrev de...
Nej, utan det var mer så här person... alltså inte så här någonting med utseende att göra.
Nej.
Utan mer så här... att hur jag är som person. Typ att de skulle liksom angripa på det. Och det är alltid jobbigare att höra än vad det är hur man ser ut.
Såklart.
Tycker jag.
Mm.
Så, ja...
Och då kom det här liksom flera gånger. Och sen så ihop med att du redan inte mådde bra.
Ja.
Och var alldeles för stressad.
Ja.
Och hur uttryckte det sig då? Vad hände där när du säger, du vet att du ska snart åka till Hongkong. Du vill inte, du känner dig avstressad.
Mm.
Hur uttryckte det sig? Vad hände liksom i dig? Och kan du inte avboka?
Det var ju en jobbresa.
Mm.
Så den kunde jag inte avboka. Men det som hände, jag vet inte, alltså det är typ att jag blir, alltså jag är super lätt irriterad, skitsur hela tiden. Och att man bara så här, jag tror att jag levde liksom lite på det så här sista reservenergin typ.
Mm.
Och att, jag vet inte, man bara så här känner att det är för mycket.
Men för det som jag kan tycka är så svårt i det här är ju att vi tillsammans som jobbar med, i den här branschen som influencers och med blogg och bilder och Instagram och sånt, det är ju att försöka ha någon slags balans mellan vad vi tycker är roligt att skapa som det innehåll och sen så se vad är det de som följer oss vill ha. Och vem är det som skapar förväntan på vad? Förstår du vad jag menar? Alltså, det är lätt att man själv sätter en press och bara, nej, men jag måste leverera på det här sättet. Fast måste man det? Den balansen kan jag tycka är svår ibland. Hur upplever du det?
Nej, jag håller med. Men, och det kan väl också vara lite så här, jag hade ju kunnat, alltså, mina följare hade fattat om jag hade sagt då, så här, vet ni vad, nu tar jag en liten paus. De hade tyckt att det alltså, var helt okej.
Men det är så läskigt.
Ja, och jag tyckte väl inte, alltså som du säger, jag kände inte att jag kunde göra det liksom.
För att du själv förväntade.
Ja, exakt. Ja. För det som jag kände att jag måste leverera. Men det var ju lite det jag gjorde när jag var i LA nu i höstas. I 3 månader och åkte iväg. För att liksom komma bort från allting. Och då blev det inte riktigt samma uppdatering som tidigare. Men de gillade det. De tyckte så här att det var, för då blev det mer ja men så här personligt och jag skrev mycket mer än vad jag hade gjort tidigare och sådär.
På vilket sätt liksom upplever du att du får olika respons på beroende på vad du lägger upp? Vad är det som ger mest engagemang?
Det är ju och någonstans när följaren också ser att jag tycker att det är roligt det jag lägger in. Att så här, oj, alltså, för de känner en mycket bättre än vad man tror. Så de känner av om, så här, om det här är någonting jag genuint skriver för att jag genuint känner så. Eller om det är någonting som jag säger eller gör för att jag tror att det ska ge en bra outcome. Så att oftast tycker jag att verkligen att det är när jag själv känner att så här, ja, men det här känner jag eller tycker jag eller vill jag förmedla.
Men brukar du lägga upp saker för att så här, det här ger så mycket likes. Det här är så värt för att nu får jag engagemang.
Nej, alltså i så fall är det typ bilder som man kanske känner så här, gud vad den här blev bra typ eller den här. Men nej.
Men det var intressant, för jag hade ju din vän Molly här, Molly Rustas, bara förra veckan. Och vi pratade mycket om det här med att ha, för hon lever ju ett liv nu, speciellt när hon träffar sin nya kille. Alltså allting är ju extremt lyxigt. Och ni båda har väldigt lyxiga flöden. Och så pratade vi mycket kring det, och så sa jag någonting om att men du har ju ett väldigt lyxigt flöde och det jag upplever det som perfekt för att det är så otroligt fint och det är så snyggt och det är så matchande och sådär. Och då var det som att hon fick en så här, men gud, jaha, jag har inte tänkt på att det är lyx och perfekt eller så. För att i hennes värld så är det ju liksom, det är så självklart för henne för att det är det hon har gjort så länge. Och det är lite samma när jag tittar på ditt flöde så här. Det är så snygga bilder och det är så mycket så här, lyxiga grejer, det är så fint och det är så välmatchat och sådär. Hur upplever du ditt flöde?
Jag upplever mitt flöde som ganska rörigt.
Rörigt? Åh, oh, herregud. Har du sett mitt flöde?
Ja. Alltså jag lägger in lite bara så här vad jag känner för. Sen absolut så har jag också den här appen där man kan se innan hur flödet ska se ut. För att jag, alltså, det finns ingenting som kan göra mig så stressad som när jag inte tänker så. Och jag lägger in och det blir så här fel. Att det bara, nej men gud, nu blev de här bilderna passade absolut inte ihop med varandra. Alltså då blir jag så stressad att jag måste ta bort.
Nej, alltså du, tar du bort ofta?
Jag gjorde det förut, men nu har jag den här appen så jag kan se förväg. Så nu vet jag ju, okej, men den passar in där, den passar in där.
Så att du tänker hela tiden den här nian, alltså de 9 första eller de 6 första?
Det vet jag inte riktigt. Alltså, men, så noga är inte. Men.
Nej, men lite så här att de som ligger efter varandra ska ändå passa ihop.
Ja, men sen så, det är absolut inte så att det passar ihop på samma sätt som Molly gör. Hon har ju jättefina färger och allting. Utan, men det är mer bara så här små grejer som man kan störa sig på. Alla har väl sin egna, sin egna liksom mönster som man vill följa.
Men sen så efter allt det här, liksom i tidigare höstas, så startade du ett till Instagram-konto som är, du har det privat nu, va?
Ja.
Och där får man, där har du ju typ 16-17 000 följare, där du lägger upp ofiltrerade grejer, helt enkelt. Ja. Berätta om det.
Jag har haft det kontot väldigt länge faktiskt.
Ja, men du berättar om det.
Ja, exakt. Det har bara varit för vänner.
Ja.
Och sen så kände jag så här, men fasen, jag vill ge mina följare också så här en riktig sida av den här världen på något sätt. Eller av den här världen i mina, alltså i mitt liv. Den kan ju se olika ut för alla, eller den ser ju olika ut för alla såklart. Så att då öppnade jag upp det här kontot för, eller det är fortfarande privat, men om man liksom skickar en förfrågan så accepterar jag. nej men där är det så här, ja, väldigt ofiltrerat. Jag tycker det är ganska kul. Alltså jag tycker det är jättekul att uppdatera det kontot. Nästan roligare än att uppdatera mitt andra konto.
Och vad är det som gör att du känner att du inte kunde lägga upp liksom det personliga och ofiltrerade också på ditt andra konto?
Det är väl någonstans att jag är... Kul att jag sa förut att jag inte är rädd för att testa något nytt. För att jag är rädd för att... Alltså jag är rädd för att så här, jag skulle tappa följare, tror jag. Att så här, flödet inte blir lika fint. Och att... Alltså du vet, hela den biten. Så att jag har också varit väldigt kluven där i hur jag ska göra. Ska jag liksom bara försöka, ska jag lägga in sådana bilder på min vanliga Instagram? Eller ska jag ha det här kontot för sig själv? Och nu tror jag kommer fram till att jag vill ha det här kontot för mig själv, som ska kännas lite exklusivt för de som följer det.
Just det.
Och att jag kanske kan göra lite så här, ja, men lite tävlingar där. Eller liksom att man får en så här preview på saker.
Så vi kommer inte få se Hanna Licious med dubbelhakade grodperspektiv på ditt ordinarie konto. Det får vi bara se på ditt 2.0-konto.
Ja, ja, det kommer bli så.
Ja. Men okej, okay, men om vi ska avsluta hela den här, alla de här frågorna om liksom allt det här som pågick i dig då i somras och allt du stack iväg till USA och sådär. Vad är det du tar med dig från hela den här perioden, och att du var ändå i en sån att du ifrågasatte saker och inte mådde bra och så. Vad gav det dig?
Det gav mig nog alltså den här förståelsen i hur viktigt det är att alltså så här, att återhämta sig, att inte ta på sig för mycket saker att göra. Att det är mycket bättre att jag tackar nej till att åka iväg på resor eller tackar nej till jobb, och att jag gör det jag redan har inplanerat liksom till 100%. För annars kommer allt bara bli halvdant. Och allt blir bara liksom en enda röra. Och det här har jag ju fått hört jättelänge av så här, mamma och pappa och vänner. Som bara, men du måste liksom ta det lugnt. Och du måste återhämta dig. Jag bara, ja. Och så tänker jag att så här, men det räcker med en dag. Och sen så kan jag köra igen. För nu har jag varit ledig en dag. Och sen också att så här, det är så viktigt att man sätter en inställning. Alltså när man jobbar med det här. Att så här, för en resa, att jag bestämmer mig för att okej, den här resan är endast en jobbresa. Eller den här resan så jobbar jag första veckan och så är jag ledig andra veckan. Så att jag har med en tydlig bild av vad jag ska lägga min fokus på. Så att man inte blandar ihop också jobbet och privatlivet. För det är nog det som är den största boven, tror jag.
Kan du hålla det även när du är här hemma? Blir det liksom en tydligare vardag då?
Ja, jag tycker typ att det är svårare hemma på ett sätt.
På vilket sätt då?
Eller, det kanske inte är. För att nu har alltså jag har ju så många vänner som också är i branschen. Så vi brukar ju sitta och jobba och hänga samtidigt. Typ så.
Men det om något kan väl bli förvirrande?
Jo, det blir det. Jo, det kan det absolut bli. Men då tror jag vi... Det är också det vi brukar bestämma innan. Och ibland så är det så någon som är skitsur. Vi har en tjejkompis som säger, ska vi jobba tillsammans? Jag bara, absolut. Men sen när vi väl sitter där, hon bara, men kan vi inte umgås? Nu har du suttit med datorn hela tiden. Jag bara, men vi sa att vi skulle jobba tillsammans. Så kan du inte förvänta dig att vi ska göra umgås.
Nej.
Vad var frågan?
Nej, men om att allting flyter ihop mer när du är hemma.
Ja, men jag tycker typ att jag gör det.
Mm.
På något sätt.
Och hur mår du idag då?
Jag mår faktiskt ganska bra idag. Alltså om man jämför med hur jag mådde i september.
Mm.
Så känner jag typ verkligen att jag fått min energi tillbaka. Men det är väldigt intressant för att många av mina vänner säger att jag har blivit så mycket lugnare.
Mm-hmm.
Och jag var lugn innan, men att jag blivit så här ännu lugnare. Och att det är lite tråkigt, så jag bara, vad fasen. Men jag tror att det är bara att jag liksom tar med ett sansat tempo nu. Att det inte är så hetsigt att jag inte måste göra saker hela tiden.
Menar du lugnare som, alltså i din person, eller i lugnare i att du tackar nej och inte vill?
Nej, lugnare i min person.
Ja, bara som liksom den du är.
Ja.
Ja. Och det är tråkigt då?
Ja, de tycker det, men jag tycker det är ganska skönt.
Ja. Men är det stor skillnad på dig hur du var när du växte upp i den här småstaden och som du levde ett helt annat liv mot hur du är idag?
Ja, men det är det ändå. Alltså, så här, jag var nog mycket mer försiktig och tillbakadragen då. Jag kan fortfarande vara tillbakadragen i situationer. Jag tror att jag kan upplevas kanske, eller nej, kanske inte som dryg, men jag kan vara ganska tyst och inte säga så mycket. Utan jag gillar att så här, läsa instämningen i ett rum, läsa av andra människor innan jag liksom bestämmer mig för hur jag ska reagera eller så.
Mm.
Och det är väl också lite så här, jag är typ lite en kameleont. Jag anpassar mig väldigt mycket efter olika. Så att, alltså jag är absolut, alltså vågar ta för mig mer, jag vågar säga nej. Det har jag fått jobba med ganska mycket senaste åren, just att säga nej. Jag är alldeles för snäll. Så att, alltså jag skulle ändå säga, nej, ja, jag skulle ändå säga att jag utvecklats på ett bra sätt liksom.
Blivit tryggare.
Ja, tryggare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag är mig själv.
Någonting som jag, när jag tänkte så här, vad är det jag är så nyfiken på med Hanna och så? Och då är det ju dels det här med att du gick ut ganska tidigt med att du opererade brösten mindre.
Mm.
För att du alltid har stora bröst. Sen har du gjort kollektioner också som är anpassade för liksom en annan typ av kropp.
Mm.
Kan du inte berätta lite om liksom hela den resan? Alltså, vad har du för relation till din kropp genom åren och hur har det varit?
Jag har alltid haft en väldigt sund relation till min kropp och så här, min syn på det. Jag skulle säga dock att så här, där i den här vevan när jag i somras så blev allt ifrågasatt. Alltså jag var, då var jag också, kunde jag också märka så här, att jag började se på mig själv ett annat sätt i spegeln. Mm-hmm. Alltså jag ifrågasatte allting då, tror jag. Mm. Någonstans.
Och hur uttryckte det sig? Började ogilla saker?
Mer att jag började bli så här. Och det kan jag fortfarande märka idag ibland. Att jag började bli så här mer osäker på, nej men jag kan inte på mig det där. Eller så här, när jag annars tidigare liksom inte ens har brytt mig alls. Mm. Att jag bara så här, ja men det här gillar jag, det sätter jag på mig. Så det märktes väl också av då. Men utöver det så har jag alltid haft en så här sund relation, bra relation till liksom kropp och sådär. Och mat och allting. Vilket jag är jättetacksam för.
Mm.
Jag är väl också typ kanske en av de få i dagens samhälle. Unga tjejer som liksom kan gå på dieter utan att det tar över hela mitt liv. Jag tycker det är så kul att gå på dieter. Så här, olika typer av saker. För jag blir så här kickstartad och tycker det är roligt att ha en rutin.
Mm. Men varför går du på dieter då?
Det är speciellt om jag vill få en så här nystart med jag är lite av en perioder när det kommer, eller jag tränar alltid och rör på mig.
Mm.
Men sen är det en liten perioder av när det kommer till liksom att äta nyttigt och typ såna grejer. Eller jag äter i och för sig alltid nyttigt också, men jag tycker det är kul, alltså testa nya dieter och allt sånt.
Och vad är syftet då när du väl börjar en diet? Vad är det som är syftet med det?
Men då vill jag väl egentligen bara så här, se någon skillnad.
Mm. Gå ner.
Mer tonat till skulle jag säga.
Mm.
Alltså bara så här, bli lite muskligare eller känna att man blir starkare eller se att man kan klara mer i marklyft. Alltså sådana grejer.
Mm.
Men brösten har väl alltid varit ett komplex då egentligen som jag har haft.
Mm.
Just för att jag aldrig tyckt att det har liksom jag har alltid älskat mina bröst och känt att så här, alltså någonstans innan jag bestämde mig för att jag skulle göra den här förminskningen så var jag ju orolig att min personlighet, alltså för jag har alltid varit hon med stora bröst, så jag var någonstans orolig att så här, det skulle påverka alltså mig och min person typ.
Och det är liksom som en del av din identitet.
Exakt, ja. Det kändes som en del av min identitet. Mina bröst och ja. Så här, det var ju jag. Som jag skulle göra om mindre, hur skulle det då bli? Men sen så var det hela den här att det liksom, jag hittade aldrig BHR eller kläder. Och jag fick ont i nacken när jag sprang. Hållningen, jättedålig. Och jag funderade på det för flera år. Och sen så bestämde jag mig och så gjorde jag det.
Och då var du ändå väldigt öppen med det. Mm. Vad fick du för respons?
Jättebra, och jag får fortfarande. Jag fick faktiskt ett meddelande i morse från en tjej som sa, tackade så jättemycket för att så här, det var tack vare mina blogginlägg och alltså, allt som jag har skrivit om det som gjorde att hon också vågade göra det.
Oh.
Och hon är jättenöjd. Så att, och jag får, alltså, varje vecka så får jag fler meddelanden om så här, tjejer som funderar på att göra samma sak och hur det var. Och, så att jag är jätteglad för att jag var öppen med det. Och, men samtidigt så var inte det... Många ser det som en så här, en ganska stor grej. Men för mig är det också så himla... Jag vet inte om det är för att jag har vuxit upp med bloggen. Jag har alltså bloggat i 10 år. Mm. Att det har blivit en sån naturlig del av min vardag. Att det inte känns jobbigt att dela med mig av saker och ting.
Mm.
Jag tycker det känns bara så naturligt. Och att så här,
ja. Vad skulle du säga är det som... Som var det svåraste att dela med sig av hittills?
Det är nog lite när jag faktiskt inte mådde så bra i somras och höstas.
Mm.
För att jag upplevde någonstans att så här, folk såg det som att... för det känns som att det har varit också lite trendigt på senaste. Att så här, ja, men man inte mår så bra och psykisk ohälsa och allt det här. Så att... någonstans kände jag lite så här, jag var liksom inte ute efter någon tröst. Jag ville bara förklara mig och berätta varför kanske kanalerna inte ser ut som de brukar. Eller berätta hur det faktiskt var. Då var jag också lite rädd för att så här, men tänk om typ något företag funderar på att göra ett samarbete med mig. Men nu väljer de att inte göra det för att de vet att så här, jag är inte inne i den bästa perioden just nu. Och liksom, Det är lite så här läskigt.
Mm. Märkte du någon sån påverkan?
Nej, inte vad jag vet om.
Nej. Men fick du kritik för att du gick ut och berättade att du inte mådde bra?
Nej, jag skulle inte säga kritik, men man fick ändå så här lite kommentarer.
Hur kunde de låta det?
Nej men just det här att så här, jag inte borde ha åkt iväg, det skulle ta tag i problemen hemma. Och det, alltså så här, många försökte diagnosera och sätta en diagnos på vad det är som är fel, typ.
Vad fick du för diagnoser då?
Ja, massa olika. Det var någon som sa att jag var så här utbränd och liksom, jag brukar ofta inte gilla så här att sätta diagnoser, utan det känns...
Alltså, om, gud, jag blir så provocerad.
Ja.
För att det har ju att göra med min egen historia, för att jag var utbränd och sjukskriven. Men jag ser ju också den här trenden som du säger, att man liksom, så fort någon säger att man mår dåligt eller att man är inne i en, man är slutkörd eller så, är stressad, då är alla utbrända.
Mm.
Det är ett helt annat avsnitt. Ja. Men det är så här, man förminskar sjukdomen när man slänger den på folk hur som helst.
Ja.
Ja. Det var inte meningen att göra en liten rant. Det är så här, jag ser det hela tiden. Jag bara, men snälla, håll inte på att kasta på folk. Man skulle inte kasta på folk andra diagnoser hur som helst. Ja, nu ska jag vara tyst. Ja. Ja, men okej, flera diagnoser som du fick. Det är lite intressant ändå att man kastar på folk så.
Ja, jag vet. Fick jag mer för diagnoser? Jag kommer knappt ihåg nu. Men det, alltså, de så här, massa olika grejer. Eller typ, du kanske inte borde jobba med det där längre. Alltså det var så här, hur mycket som helst olika saker som de slängde på.
Men en annan sak som jag kommer tänka på är ju att så här, i våra sociala medier och bland våra influencerkollegor så är det ju ett väldigt specifikt ideal. Som är liksom ett... Det är framförallt så ett väldigt smalt ideal.
Mm.
Att så här, man ska se ut på ett visst sätt. Och för många år sedan så var det ju det här med thigh gap. Det har väl försvunnit nu, tack och lov. Och det är mycket det här att man ska liksom... Den här välformade, vältränade kroppen. Med den här perfekta lilla glasskulerumpan. Som ändå är väldigt, väldigt putig. Men inte för stor, men inte för liten. Och man ska ju ändå ha perfekta bröst. Inte för små, inte för stora. Magrutor, vältränad, formad. Du vet, det är ett sinnessjukt ideal egentligen. Och vi ser ju människor som verkar se ut så här hela tiden i våra flöden. Men hur påverkar det dig?
Det skulle också säga har en, alltså någonstans också där i den här krisen, vi kommer tillbaka till den här tiden, så var den också att jag började jämföra mig med andra. Jag började liksom, och då någonstans blir man också, jag hamnade verkligen i en sån ond cirkel, för då blir man också någonstans, då blir jag stressad över det. Jag bara, varför sitter jag här och jämför mig med andra människor? Jag har aldrig gjort det tidigare, men nu sitter jag och gör det. Så det påverkade mig också då. Men nu börjar jag komma tillbaka till det igen, att jag är så här, men jag ska inte jämföra mig med någon, jag kan bara jämföra mig med mig själv och min egna resa liksom, och det. Men samtidigt, ja, alltså, vad ska jag säga?
Men kan man komma undan? Alltså kan man vara i den här världen utan att påverkas,
ja,
tror du?
Ja, det kan man.
Hur då?
Jag har ju varit där.
Ja.
nej, men man får bara liksom någonstans se att så här, också ens följare gillar ju en för den man är.
Mm.
Det är därför de följer en. Och att man liksom inte glömmer bort det. Och det tror jag också har varit en så här styrka, för jag har inte riktigt haft det idealet eller sett ut som det idealet heller. Jag vet inte.
Men, och det, liksom, det här andra idealet som finns, om man tittar bort ifrån kroppen, så just också så här, det finns ett ideal kring, eller det går olika trender hela tiden, vilken typ av bilder man ska lägga upp och vad som ska vara inne i det, typ det här att man ska ha den här lyxfrukosten och så ska det stå en märkesväska på bordet, eller att det är liksom dagens outfit på ett visst sätt, alltså allting går ju i trender och cykler och sådana saker, och det kan ju såklart att vara kul för att man hittar inspiration hos varandra och så. Men hur påverkas du av liksom hela den biten?
Den här vill jag också säga, för nu är det typ ganska trendigt att det ska vara, bilderna ska vara ofiltrerade. Typ att man ska äta upp halva mackan. Sådana saker. Att det ska se mer bara taget ur sekunden, alltså ur the moment. Fast jag som influencer vet att det inte tagit ur the moment. Utan det här har liksom krävt andra typer av engagemang för att få till det här, den här bilden. Nej men, det är absolut också att man påverkas där. Men där måste man också någonstans se, tror jag, att man som influencer, om man ska komma någonstans, om man ska lyckas, så måste man ändå hitta sin grej.
Mm.
Alltså man måste nog ha sin egna grej. För det blir tråkigt om allt ska se exakt likadant ut.
Mm.
Tänker jag.
Men mycket ser ju likadant ut
ändå. Ja, det gör ju det. Men det är väl också något som att man är, alltså, så här, lite rädd. Jag tror det där också jag kanske tycker att det är skönt med mitt andra konto. För att så här, där kan jag bara lägga in precis vad jag känner för.
Mm.
Och på mitt liksom vanliga Instagram-konto så är det, så är jag ju rädd för att våga testa det här. Alltså det som jag faktiskt egentligen skulle tycka var skönt att bara så här slänga in.
Men hur länge tror du att du kommer fortsätta
med det här? Som influencer?
Mm.
Det är en bra fråga. Alltså jag har varit väldigt pendlande på senaste. Och ifrågasatt och så här. Men jag tror att jag nu börjar hitta tillbaka till den här inspirationen. Det som var anledningen till att jag började med allting från början. För det här var ju en hobby som bara blev en business egentligen. Så jag vet inte, samtidigt skulle jag kunna se mig själv göra det här liksom resten av livet. För på något sätt är det kul också att se ens följare som har följt med från start. Men jag har ju också liksom, jag skulle också vilja ha andra grejer på sidan av i så fall.
Som vad då?
Nej men typ som design, jag tycker det har varit jättekul med den här designbiten som jag har fått göra. Så att göra något liknande eller starta ett eget varumärke. Alltså det finns ju så mycket som jag skulle kunna göra. Något sånt.
Men om man tänker så här, att du inte skulle få göra någonting sånt som går hand i hand med det du gör idag. Känns det skrämmande att gå från allt det här ändå otroligt privilegierade livet som det ju blir? För att det är ett välbetalt yrke, man får uppleva massa saker, man får massa saker, man får bekräftelse varje dag av sina följare som skickar så mycket kärlek, och det är ju väldigt privilegierat. Alltså att då bara så här, nej, nu stänger jag ner det här. Nu ska jag göra något helt annat. Typ börja plugga eller söka ett annat jobb, skriva ett CV och bara hej. Hur känner du för det?
Jag känner nej. men det tror jag har lite med att göra. Alltså så här, det är i så fall om man skulle ha någonting, om det fanns ett jobb som var, innebar samma frihet. Alltså samma, för det är just det här, jag älskar att jag kan jobba vart jag vill, att jag kan bestämma själv, att jag kan sätta mina egna tider, att jag kan göra mitt egna schema. Och just som du säger, att det är liksom bra betalt. Så att det känns ju, och det skulle jag inte heller vilja lämna någonstans.
Nej. Finns det någonting som du tänker att du skulle vilja göra om, finns det någon hemlig dröm någonstans? Om så här, ja, men om jag inte hade gjort det här, då har jag alltid fantiserat om att bli det här eller det här.
Nej. Alltså det här är alltid när folk säger så här, vad skulle du gjort om du inte var influencer? Jag har ingen aning.
Nej.
Ingen aning. Nej, jag tror inte det. Alltså inte som, jag tycker marknadsföring är väldigt roligt. Och jag tycker det är kul att styra events. Så kanske något sånt.
Ändå lite inne på det du gör.
Ja, exakt.
Hur har du det med kärlekslivet?
Kärlekslivet? nej, jag skulle säga att det inte existerar. Det är så gulligt, jättetragiskt. nej, men alltså, där är också så här, som jag också har haft. Jag har haft för mycket. Mm. Det har inte funnits plats för någon kärlek i mitt liv. Förrän kanske nu. Så nej, det är ingen kärlek. Just nu i alla fall.
Är det någonting du saknar?
Nej, jag skulle inte säga att jag saknar det. Att jag tänker att så här, oj, mitt liv skulle vara så mycket bättre om jag hade en kille. Men det är självklart att det är mysigt att vara kär. Och att, så här, att, att man slipper slänga så mycket mat hela tiden.
Det är det jag alltid tänker på. Singelliv versus sparliv. Slippa slänga mat.
Ja.
Ja. Så det är liksom inte någonting som du... Men så här då. Hur gör du om du dejtar? För att du följs ju av massa människor.
Mm.
Tycker du om att du borde berätta om du dejtar folk? Får du frågor om liksom det är privatliv eller kärleksliv? Eller om du festar till det och sen så tar du något hemsläp? Eller du dejtar någon några gånger? Så är det någonting som du delar med dig av? Eller är det för dig själv bara?
Nej, jag skulle nog inte dela med mig av det.
Nej.
Faktiskt. Och det där vet jag inte heller hur man ska göra sen så här, när delar man med sig, delar man med sig? Alltså det är klart att man måste göra det någon gång, tänker jag.
Ja.
Men när? Jag vet inte.
Det är en väldigt bra fråga.
Ja. Jag tror ändå att ens följare hade velat vara med lite på den resan, såklart.
Mm.
Det vet man ju själv om man ser att någon influencer dejtar någon och så här... skriver typ att man varit på dejt. Alltså man klickar in direkt och kollar och läser.
Ja.
Med sin nyfiken.
Det var väldigt spännande. När Blondinbella började dejta igen efter skilsmässan. Hon skrev om det.
Ja, exakt.
Hintade.
Ja.
Det var väldigt bra gjort.
Ja.
Men okej då, så här då. Vad skulle du säga som avslutning nu?
Mm.
Vad skulle du säga är det viktigaste att ha med sig när man följer personer i sociala medier?
Att man för det första förstår att det liksom inte bara är en bild tagen ur stunden, utan att det är alltså många bilder, 100 bilder oftast bakom en bild. Och också så här att så här, man väljer ju vilken, alltså vad man vill publicera och lägga ut. Det är ju absolut inte hela hans liv. Det är typ som att så här, när man kan få mycket frågor om man inte har visat upp att man umgås med en kompis på ett tag, så är det så här, inte ni vänner längre? Jo, men jag har bara inte liksom haft mobilen uppe när vi har umgåtts. Alltså det är så mycket, det är en sån liten del av ens liv som man faktiskt får se.
Mm.
Även fast det känns som att det är hela helgen när man lägger upp en min helgbilder inlägg på bloggen. Mm. Att man förstår det, att så här, det är inte allt.
Hur många procent av ditt liv skulle du säga att dina följare får se?
Oj, alltså det där var jättesvårt. Kanske 10% eller 20%, jag vet inte.
Ja, det är ändå väldigt lite.
Ja, men ändå känns det som att man delar med sig så mycket. Men det är ju så mycket annat som de inte får se. Så här, det är samma sak som när man, jag ofta kan föra så här, men det känns aldrig som att du jobbar. Men alltså nej, för att jag lägger ju inte upp när jag sitter och jobbar. Utan då sitter jag ju och jobbar och gör en massa andra grejer. Vilket är så här 5 timmar om dagen typ.
Kan du berätta, liksom, vad är det du inte har publicerat de senaste dagarna? Bara för att de ger ett exempel på att man får verkligen bara se 10-20% av ditt liv. Ja, vad är det du inte har skrivit?
Igår så var jag på möte med Naked. Då satt vi i 2,5 timme och gick igenom en höstkollektion. Vad gjorde jag mer igår? För igår gjorde jag massa grejer som jag inte visade. Jag var på ett annat möte 1,5 timme. Jag satt med mejlen säkert i 2 timmar. Inget av det har man fått sett.
Nu det händer grejer hela tiden som aldrig kommer ut.
Ja, verkligen.
Är det någonting som så här, hela företagarbiten, den skriver inte så mycket om?
Nej. Jag tror dock att jag skulle vilja börja göra det lite mer. För jag har ändå märkt att folk är väldigt intresserade av det.
Mm.
Jag hade en föreläsning i Malmö förra veckan. Och pratade mycket om så här influenceryrket och vad det är liksom som faktiskt gör. Och vad som är, alltså företagarbiten utav det hela. Och det var väldigt många som tyckte det var superintressant. Så att det skulle man ju absolut, det känner jag absolut att jag skulle vilja göra mer utav.
Mm. Spännande. Nu måste vi tyvärr börja avrunda, men jag vill tacka dig för att du ville vara med och gästa podden.
Jättekul att vara här.
Ja, men vad roligt. Och så ska vi såklart följa Hanna på Hannalicious överallt.
Även och Hannalicious 2.0.
Exakt. Jag skulle framförallt rekommendera det kontot, för det är så roligt.
Ja, men det är många som säger det. Många vänner som bara, det är så mycket roligare att följa det kontot. Jag bara, ja, men ni måste fortfarande följa Hannalicious. Ni kan inte så här bara.
Men tänk om det är så att du skulle börja blanda in det andra. Alltså inte ta bort det du gör på ditt originalkonto, men att du liksom börjar addera det där andra.
Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, jag känner mig så rädd.
Men då får man mer också. För att nu är på ditt vanliga konto så är ju allting väldigt fint och snyggt och inspirerande. Men tänk du att få addera en person till det. Alltså din personlighet som är asskön.
Ja, jag vet.
Kan du inte testa? Och bara, för att funkar inte så kan du bara sluta.
Ja, jag kanske borde göra det. Men det är det här jag har suttit och liksom dividerat med hela tiden. Jag bara, hur ska jag göra?
Men har du provat någon gång på det kontot?
Nej.
Okej. Prova, jag lovar. Folk älskar sånt. Jag brukar, de bilder som jag lägger upp där jag är ful. Alltså man tar den så här fula bilder stunden. Det är de som får absolut mest respons. Sen så brukar jag i och för sig inte lägga upp snygga bilder på det sättet. Alltså jag har ett annat flöde. Men det är ändå, man får sån enorm respons på såna bilder som är lite fula och konstiga och knäppa. Och så. Det vore så kul om du testade.
Jag kanske får göra det.
Ja. Försöker peppa dig lite här. Men det vore så coolt och det vore också... du vet, det finns en tysk tjej som heter någonting. Vad hon nu heter. Som gjorde det i höstas. Hon la upp en hel så här, bildserie där hon la ut... jag tror att hon är tysk. Där hon la ut liksom sin ordinarie instabild som såg helt perfekt ut. Och sen så la hon ut typ 7 stycken så här... vägen fram dit var ju så här. Och hon blev ju liksom en viral succé. För att alla bara reagerade på det där. Och bara, gud vad vi älskar att få se verkligheten bakom den perfekta bilden. Testa gärna. Ett önskemål från mig och alla andra. Jag kan försöka leta reda på någonting att visa.
Ja.
Men som sagt, följ Hannalicious och Hannalicious 2.0.
Yes.
Tusen tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.